Två bröder åtalas för grovt spioneri åt Rysslands räkning.
Det beskrivs som en av de värsta spionskandalerna i svensk historia.
Främmande makt skyr inga medel för att komma åt Sveriges hemligheter.
Två bröder har lyckats ta sig in i Sveriges hemligaste rum. Och därifrån ska de ha sålt uppgifter om Sveriges försvar till den ryska underrättelsetjänsten GRU.
GRU är de som är lite mer våghalsiga och de tar lite större risker.
Nu inleds rättegången.
Det som misstänks ha inträffat är ju mycket allvarligt.
På en kvart får du veta hur bröderna gick tillväga när de infiltrerade den svenska försvarsmakten. Och vad vi egentligen vet om vilka uppgifter de röjt.
Om detta stämmer, då är det förödande för Sverige.
Det är torsdag den 24 november. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Per Kudo och Mattias Ståhle, reportrar här på SvD, som bevakat fallet med spionbröderna. Först, alltså vad tänkte ni när åtalet kom och vi för första gången förstod vidden av det här spioneriet?
Ja, alltså vi visste ju att det var ett stort fall, det här, ett väldigt unikt fall, eftersom att de här bröderna greps ju då hösten 2021 och ganska tidigt så när vi fick reda på namnet på dem så gick det ju att utläsa att den äldre brodern har haft väldigt känsliga anställningar då inom Säpo och Försvarsmakten. Vi visste också att den misstänkta brottstiden sträcks över 10 år, så att det var ju ett väldigt stort fall då, men jag tror att många av oss verkligen ryckte till när vi såg åtalet sen då, för där stod det ju att det var då för Ryssland de misstänks ha spionerat. Det var ju inget vi visste, och jag menar, Ryssland, kriget i Ukraina, det spända säkerhetsläget, det gör ju att allt liksom skurvs upp ytterligare då.
Mm, ja men verkligen. Det här är ju en utredning som omgärdas av stor sekretess, ska vi säga. Alltså, vad vet vi egentligen?
Vi vet att det är ju då den äldre bonden som står i centrum, kan man säga. Det är han som har haft de här känsliga anställningarna, och det är han som då ska ha samlat in den här informationen då, som ska ha lämnats över till Ryssland. Han säger då i förhör att på Säpo så jobbade han bland annat kring kontraspionage. Alltså det är ju jättekänsligt, alltså Sveriges arbete mot spioner i Sverige.
Mm.
Och DN har ju också kunnat berätta då att han har jobbat på det här, det kallas ju kontoret för särskild inhämtning på Försvarsmakten, möjligen ännu känsligare. De har ju bland annat hand om svenska agenter utomlands.
Mm.
Vi vet saker som att de har ju kunnat spåra upp att det gjorts pengaöverföringar. Det är pengar inblandade, ganska stora summor som de här bröderna verkar ha på något sätt försökt liksom dölja spåren kring olika växlingskontor. Och vi vet framförallt att man har ju hittat en väldig massa bilder då på den äldre broderns dator, som ju verkar ha tagits under hans tid på Säpo och Försvarsmakten, där han har fotograferat av hemliga handlingar.
Mm.
Det är vad vi vet. Sen så är det väldigt mycket vi inte vet. Man har valt att sekretessmarkera väldigt mycket.
Det här handlar ju då om två bröder. Vilka är de här bröderna?
Den äldre brodern har ju, till skillnad från den yngre, han har ju lyckats med sin utbildning och han har lyckats med sin karriär. Han har ju gått då via polisen, in på säkerhetspolisen på en så kallad ett aspirantprogram, alltså ett lärlingsprogram. Han har varit prioelev på säkerhetspolisen och sen blivit fastanställd, skulle man kunna säga, med en lätt förenkling. Med de meriterna i bagaget så har han ju då hamnat inom den militära underrättelsetjänsten och varit där. Och när han är klar därifrån så har han mer meriter, så då kommer han tillbaka till säkerhetspolisen igen. Och då kommer han högre upp i systemet. Nu blir han assistent till mellancheferna på säkerhetspolisen. Den andra brodern, han lever ju mer ett vanligt, ja, ska vi säga, enstöringsarbetslöshetsliv då i brödernas hemstad. Han bor kvar hemma hos mamma långt upp i vuxen ålder, och även när han flyttar hemifrån så fortsätter han att bo väldigt nära föräldrarna och sådär, och får uppenbarligen mycket hjälp. Han har svårt att klara sig själv, och han förefaller också ha en hel del vänner som... Ja, åklagaren då menar att de har ju varit behjälpliga när storebror bestämmer sig för att nu är det dags att tvätta pengar. Och det är ju då lillebror som ska ha varit liksom spindeln i nätet i den delen. Hur hanterar vi pengarna?
Ett hemligt dokument öppnas någonstans i de allra mest slutna delarna av den svenska försvarsstaben. Sidorna fotograferas av direkt från bildskärmen. Dokumentet stängs innan någon annan på kontoret reagerar. Det låter enkelt, men det är så här Säpo tror att den idag spionåtalade 42-åringen, som varit anställd både vid Försvarsmakten och Säpo, kom över de försvarshemligheter som han och hans 35-årige lillebror misstänks ha sålt vidare till den ryska militära underrättelsetjänsten GRU.
Den första anmälan är ju upprättad i början av 2017, och redan där så är det liksom ett spionerimål. Där måste man ha fått någon sorts indikation på att, alltså att handlingar har läckt på något sätt. Och det är just det som åklagaren säger, att de här frågorna kommer vi inte att kunna besvara. Därför att även om det här nu är i domstol, så är det fortfarande försvarssekretess på den biten. Där kan man börja spekulera. Det ska man vara försiktig i, men vi har spekulerat med ett antal experter de senaste dagarna som pratar anonymt med oss. De har inte heller tillgång till den hemliga informationen. Men alla av dem är väl ganska rörande överens om att det är inte osannolikt att Sverige kan ha fått det här tipset om att spioneriet pågår från en utländsk makt, alltså från en samarbetspartner inom NATO eller ja, närliggande länder, eller möjligtvis via sin egen signalspaning, för vi signalspanar ju fortfarande väldigt mycket.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Om vi fortsätter att spekulera bara, jag vill understryka att det är det vi gör nu. Så att även i de lite enklare fallen så kan det bli ganska allvarliga konsekvenser av det här. Men att ponera att han, oavsett om han har haft tillgång till de tyngsta hemligheterna eller inte, så kan han mycket, mycket väl ha haft personallistor. Alltså vilka personer i Sverige jobbar med de här frågorna? På Säpo vet vi att han har fått den informationen olagligen. I Försvarsmakten vet vi inte. Han kan då också ha vetskap om vilka utbildningslokaler använder de här verksamheterna. Jag menar, för en främmande makt som får den upplösningen så vet man okej, då ska jag sätta mig här och skriva upp registreringsnumret på alla bilar som parkerar där. Det här är liksom, det är i sådana fall då den moderna versionen av polska tavelförsäljare. Då ville man veta var de svenska stridspiloterna bodde. Nu kanske man vill veta var den svenska underrättelsetjänsten finns och bor.
Mm. Polska tavelförsäljare.
Ja, det var ju återkommande rykte med viss verklighetsförankring under det kalla kriget. Alltså, det gick runt tavelförsäljare och sålde tavlor. Många av dem var säkert tavelförsäljare, men man inom underrättelsetjänsten så hade man, närde man också en misstänka att de här kom från Polen, som på den tiden var på Warszawapaktens sida, och att de helt enkelt försökte kartlägga var borde en stridspilot någonstans. Man ville veta var stridspiloterna bodde. Om det skulle bli krig så skulle man likvidera dem först och anfalla sen.
Warszawapakten var en militär allians mellan länderna i östblocket och bildades 1955 som ett svar på den västliga militäralliansen NATO. Och mitt emellan dessa allianser låg alltså Sverige. På den tiden militärt rustat för det hot som kalla kriget medförde. Och Sovjetunionen satt inte stilla i båten.
Den största spioneriaffären i Sverige efter kriget kommer i dagen efter att säkerhetspolisen haft överste Wennerström under bevakning under ett helt år.
1963 avslöjades att den svenske flygöversten Stig Wennerström varit sovjetisk spion. Nyheten slog minst sagt ner som en bomb.
Bara under de sista åren överlämnade han 20 000 sidor hemliga dokument.
Och 1979 var det dags igen. Då greps den Säpo-anställde polisen Stig Bergling för att, precis som Wennerström, har lämnat information om Sveriges försvarsanläggningar till Sovjetunionen.
Hur i herrans namn har detta kunnat gå till?
Precis som då i fallet Bergling då, så misstänks ju de här två bröderna ha spionerat för den ryska underrättelsetjänsten GRU. Men vad vet vi om det egentligen?
Alltså i stämningsansökan så hänvisas det till liksom hemliga bilagor från säkerhetspolisen. Men i de offentliga delarna av utredningen så är det inga riktiga bevis för detta alls. Alltså det närmaste man kommer är ju då anteckningar i den här yngre broderns dator. Och där på några ställen så nämns det saker som man planerar någon sorts möte, man planerar någon sorts hur man ska ta emot pengar. Och den här bokstavskombinationen GRU nämns GRU-grejen. Men det är egentligen det enda vi vet. För oss som har följt detta så kommer det bli väldigt intressant att se. Jag menar, när man väl sen lämnar över de här hemliga bevisen då, sen till domstolen. Kommer domstolen anse att ja, detta är tydliga bevis för det? Eller är det även i liksom de här hemliga bilagornas fall med indicier? Det återstår att se.
Det kan väl tilläggas att det framgår ju av stämningsansökan att åklagaren är ju själv, eller åklagarna, för de är två, de är ju själva långt ifrån säkra på att den här bevisningen kommer att hålla, eftersom det finns en alternativ brottsrubricering, att antingen ska storebror dömas för grovt spioneri eller så ska han dömas med obehörig befattning med hemlig handling. Det vill säga man kan bevisa att han har haft handlingarna i sin ägo. Men det tolkar jag som att åklagarna inte är helt säkra på att de kan bevisa att han faktiskt har lämnat över dem och fått pengar och att det är just GRU som är mottagare.
Mm. Men vad säger de här bröderna själva då om de här misstankarna?
Storebrodern då, den huvudmisstänkte, han är ju ganska tydlig med, han medger ju naturligtvis att han har läst de här handlingarna som han inte får läsa. Och det gör han väl av det enkla skälet att där är han ju överbevisad. Det finns ingen möjlighet att slingra sig på den punkten. Men han hävdar ju då att han har råkat klicka på de här länkarna så att säga, av misstag och öppnat dokument. Eller han antyder att det kan vara så. Den yngre brodern, han ger väl ett något mer förvirrat intryck. Alltså han vet nästan ingenting. Men till skillnad från storebror så han börjar ju prata med förhörarna. Alltså han låser sig inte och går i baklås i början. Utan han försöker liksom ärligen förklara eller har alternativa förklaringar till alla de här konstigheterna som säkerhetspolisen har upptäckt. Och det fortsätter han med fram till den dag när förhörarna konfronterar honom med uppgiften att ryska ambassaden i Stockholm, vet du var den ligger någonstans? Jo, det har han ju en uppfattning om. Har du varit där någon gång? Har du gått dit i något ärende? Och då börjar han komma med en berättelse om att jo, det kanske kan vara så att jag en gång har fått i uppgift att gå dit och uträtta ett ärende för en person som inte riktigt ville göra det själv. Och då blir ju naturligtvis förhörarna superintresserade. Förlåt, det här måste du berätta mer om.
Mm.
Där tystnar han. Sen är han knäpptyst i resten av förundersökningen.
Ja, men det här låter ju verkligen som en deckare, hela den här historien. Och i veckan hade vi också ett jättedramatiskt tillslag mot ett par som också misstänkts ha spionerat för Rysslands räkning. Alltså hur vanligt är den här typen av spioneri i Sverige?
Hur vanligt är att det leder till rättegång så är det är ju jätteovanligt. Men samtidigt så är det ju så att den här typen av spionage, den pågår ju dygnet runt, året om, i alla länder i hela världen. Sverige ägnar sig åt det här utomlands, i den mån vi får den informationen. Så det är klart att vi tar del av den. Det finns ju inte något land som inte försöker spionera på sina motståndare. Så hela tiden skulle jag säga.
Rättegången börjar ju nu. Men det kommer ju fortfarande vara mycket som är hemligt. Alltså vad kommer vi egentligen få veta under den här förhandlingen?
Det är ju samma sekretessregler som gäller där. Så ja, men de här hemliga bilagorna från Säpo som ska bevisa olika saker, de kommer vi inte få se. Men jag själv tycker att det kommer bli väldigt intressant att höra då förhören med de här personerna. Nu har de ju fått se hela utredningen, all bevisningen mot dem. Det det är möjligt att de kommer att prata mer eller säga andra saker nu då i olika förklaringar.
Kommer vi få veta vilka uppgifter som kan ha röjts?
Förmodligen inte avsiktligt. Ibland händer det ju att någon råkar röja en sån uppgift av misstag vid en sån här förhandling, men jag tror inte det. Däremot är jag ganska säker på att vi i framtiden kommer att få veta det. Alltså, vi fick inte veta vad Stig Bergling hade röjt heller när det var ett aktuellt ärende. Det tog många, många år innan den informationen kom ut. Samma sak med Wennerström. Och så blir det nog här också. Så när jag är gammal, då kanske jag får veta det. Om inte annat får mina barn veta det.
Tack så jättemycket Per och Mattias för att ni var med i dagens story.
Ja, tack själv.
Programmet idag klipptes av Lasse Edfast, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio, SVT och TV4. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.